Då är vi i sändning, tjejer. Mm-hmm. Hej alla lyssnare och hej i studion Emily och Frida.
Hej.
Hej Frida.
Hej.
Jag är så tacksam och jag är så starstruck. Alltså jag är så tacksam att få ha dig här i våran podd.
Tack. Mm. Jag är tacksam att jag får vara här. Tack.
Frida, jag tog kontakt med dig för några veckor sedan. Mm. Efter jag hade lyssnat på din historia hos Viktor i Dialogiskt. Mm. Och jag vart totalt... alltså, det var så smärtsamt att höra ditt livsöde. Alltså, din historia etsade sig fast hos mig. Och hos många har den gjort det. Mm. Och samma kväll som jag tittade på Dialogiskt så tittade jag också på filmen som du har både regisserat och som du spelar huvudrollen i, Apartment 407. Mm. Och den filmen har ju också den finns hos mig. Jag bär med mig den för alltid. På gott och ont. Och det är den smärtsammaste filmen som jag har sett. Och det är en filmatisering av en fruktansvärd händelse i ditt liv. Mm. Som vi ska få höra dig berätta om idag.
Ja.
Frida lurades och neddrogades och såldes som sexslav under 3 dygn innan du kunde fly.
Ja.
Och det ska vi få lyssna till idag.
Mm.
Och med det sagt så lyssnar ni på Våldets ansikten med mig, Sara Voldo.
Mig, Emily Vendin.
Och mig, Frida Farell.
Frida.
Ja.
Välkommen.
Jättevälkommen. Yeah.
Varmt välkommen.
Tack.
Till podden Våldets ansikten. Jag känner att vi kör igång direkt.
Ja.
Ja. Mm. Berätta. Det var 2001. Eller minns
2004.
Mm. I London.
Ja, jag bodde i London.
Mm.
Och hade gått till skolan i London.
Mm. Försök att prata lite närmare den, bara så.
Mm.
Kanon.
Och jag hade gått i skolan i London.
Mm.
På teaterskola. Mm. Jag försökte söka jobb. Och den kvällen det hände var jag på väg hem från Oxford Circus.
Hur gammal var du här?
24 ungefär. Mm. Och det kom fram en man till mig. Ganska ståtlig engelsman, klädd i kostym och sa hej, hej, vi sitter här och diskuterar och håller på att försöka med en casting för en commercial och vi gick förbi och det ser ut precis som de som vi behöver. Jag bara, jaha, okej. Okay. Här är ett kort så att om du är intresserad kan du kolla upp mig och ringa tillbaka, vi ska ha en casting här de massa dagarna. Jag bara, okej. Okay. Så fick jag ett kort, ett visitkort i handen och sen så gick jag hem. Och så kollade jag upp honom, bäst jag kunde liksom. Mm. Det var ju inte internets dagar så att säga. Det var inte så som det är nu då du kan bara.
Mm.
Men jag kollade upp och det såg ut som vilken fotografs internetsida som helst. Så att jag tänkte, ja, men han såg ut som vem. Alltså det kunde vara vilken fotograf som helst. Mm. Så jag ringde tillbaka och sa, ja men jag är intresserad.
Mm.
Och han bara, ja men kom till den här adressen, den här tiden, det var mitt på dagen. Jag tänkte, ja men det var ju inga röda flaggor så att jag...
Mm.
Visst, såklart.
Och det var ju det jag kom från innan. Jag hade jobbat som modell ganska länge innan jag flyttade till London och gick på teaterskola.
Mm.
Så det var ju ganska normalt för mig att någon kom fram och ville liksom, alltså så, gav mig ett kort och det var ingen stor...
Inga konstigheter.
Nej.
Liksom.
Nej. Och han verkar ju väldigt trevlig, klädd i kostym och det var mitt på dagen och så. Okej. Okay. Så jag gick dit. Och då var det också helt vanlig casting. Det var, man gick in och spelade en assistent. Frukt och kaffe och te och backdrop. Och de tog bilder. Så jag Jag såg ingen annan modell där.
Nej.
Men det tänkte jag inte så mycket på då. Nej. Det kan ju bara vara att den tiden jag kom så var det ingen annan. Liksom. Så jag dit. Och så ställde jag mig och tog några bilder och så sa tack så mycket. Vi hör av oss för kunden är intresserad. Ja, jag sa okej, okay. Så gick jag hem. Det tog kanske, jag vet inte, 6 minuter. Alltså det var jättesnabbt liksom, in och ut. Och så gick jag hem och sen så tog det några dagar så ringde han. Och sen så sa han, ja men kunden älskade dig och de är jättegärna anställda. Vill du ha jobbet? Ja, tänkte jag, det är klart, jag vill du jättemycket pengar. Jag hade inga pengar. Mm. Jag var ju student liksom, jag bara, nice. Så jag, ja. Ja men du kommer till samma adress den och den tiden också igen, då mitt på dagen. Inte så klockan 10 på kvällen på något konstigt ställe mitt ute i ingenstans. Mm. Utan mitt i stan på en jättefin gata mitt i London. Harley Street som är en sån här rik gata där alla doktorer finns. Och du vet, så. Så jag tänkte, ja men, visst. Och jag hade ju redan varit där. Mm. Så då var det ju så här igenkännande. Och jag tänkte, ja men det, är ju, det känns ju okej.
Okay. Såklart.
Så att jag gick dit. Men denna gången var det inte samma sak. Gick jag dit. Jag åkte upp, det var hiss, en liten hiss, typ så här en persons hiss. Man kan få in 2 personer som man gallar för. Jag åkte upp hela vägen upp överst. Och överst var det bara en lägenhet. Så jag gick av, gick upp och sen så knackade på. Och så öppnade han dörren och släppte in mig. Denna gången så var det inte så. Jag kom in och så hann jag titta in genom hallen och så var det liksom inga så här ljus och... ingen assistent och ingenting. Men så stängde han dörren bakom mig och så låste han det med 3 lås. Och sista låset var med nyckel som han stoppade ner i fickan. Och där stannade min hjärna nästan. Det bara stoppade liksom. Så att jag kom ihåg att jag vände mig om och såg hur han gjorde det. Och så stoppade han. Så tänkte jag, men hur ska jag komma ut för han har nyckeln i sin ficka? Då kan inte jag komma ut. Du vet, det enda jag kunde tänka på mitt huvud. Jag bara, hur ska jag komma ut? Och det gick inte. Min hjärna funkar inte så långt som att vänta här nu. Utan det bara stannade där. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag bara, men vänta här, jag kommer inte ut nu. Jag kommer inte ut. Bara frös jag fast. Så jag bara, så sa jag, jag måste gå på toaletten, sa jag. Han bara, ja det är bakom dig. Jag insåg vad som hade hänt. Mm. Och då tar han ut en kniv. En jättestor kniv. En sån som en sån hunting knife. Sån som är taggad på ena sidan. Men han använder inte den. Han anfaller inte mig. Han är inte så liksom hotfull. Och så här, utan han bara står helt stilla med den. Och jag kände som att hela min kropp är helt kall. Och jag tänkte okej. Okay. Och då visste ju inte jag vad han skulle göra. Jag tänkte bara han är en psycho. Vad ska han ha den till? Jag måste ta bort min kropp från detta stället. Jag måste på toaletten. Så jag gick på toaletten och hittade ett litet fönster. Och då var det ungefär stor som en laptop. Och jag klättrade upp på toaletten och så stack ut huvudet i det där fönstret. Så kom jag kanske kan trycka in mina axlar. Det är ju liksom...
Oh, Gud.
Och då tittar jag precis ner och då ser jag att det är liksom... Det är ju 5 våningar ner och det är asfalt och några soptunnor. Så tänkte jag, om jag landar på soptunnorna så kanske jag klarar mig. Om jag missar soptunnorna kommer det göra jävligt ont om jag överlever. Mm. Om jag stannar kvar här inne vet jag inte om jag överlever.
Nej.
Vad har jag för val? Och då bankar han på dörren och säger jag slänger ner lite underkläder. Hoppar jag snabbt ner, slänger ner lite underkläder och tar på dig de här. Och jag bara, va? Detta är inte vad vi pratat om. Det här. Du vill inte spara med underkläder. Och så säger jag bara, jag har ont i magen, jag klarar inte det här. Så säger han, drick lite mjölk. Jag bara, mjölk? Mjölk? Vad ska jag? Så får jag ett glas mjölk. Och jag tittar på honom. Och han tittar på mig. Och jag vet att han vet att jag vet att detta är full av någonting. Ja. Det är någonting, den här mjölken. Och jag kommer ihåg att tänka så här, okej. Okay. Jag tror jag föredrar att inte veta vad som händer. Jag dricker hellre den här mjölken. Och så bara slipper jag veta vad han gör med den kniven sen. För jag vill inte känna det, jag vill inte veta det. Så jag bara drack mjölken, bara drack den rakt upp och ner. Typ på med underkläderna. Gick ut i vardagsrummet och bara hoppades på att någonting skulle hända. Så jag skulle slippa. Och så kom jag och satt där i en sån stol, en sån gammaldags stol med sån engelsk stil med sån här rundade, stor, konstig fåtölj. Så la han kniven på ena sidan så här. Så tänkte jag, undrar om jag hinner fram. undrar om jag hinner fram och ta den, för han höll inte den längre. Eller han är mycket närmare den vad jag är, men om jag är riktigt snabb så kanske man får sådana konstiga tankar. Men min kropp började kännas tung och armarna kändes tunga och benen kändes tunga. Det började kännas som att jag hade så järn inuti min kropp. Jag bara åh! Och allting kändes slow motion. Så var det någon pizza. Han hade beställt en pizza. Var kom den pizzan ifrån? Har du varit en annan här, tänkte jag. Var det någon fler personer? Jag fattade ingenting. Jag bara, varför jag pizza? Jag hade så konstiga saker som är. Och sen blev det, och sen från den stunden så vaknade jag i en annan lägenhet. Där vet jag ingenting. Och då vaknade jag utan kläder i en annan lägenhet. Vad jag vet senare, vad jag får reda på senare, är ju att han har tagit mig och burit ner mig i en källarlägenhet i samma hus. Men det visste inte jag då. Mm.
Så du hade liksom ingen aning om du egentligen var i något annat land eller om du var liksom i...
Ingen aning.
Nej.
Ingen aning.
Nej.
Men då vaknade jag i en lägenhet som är sån under jorden lägenhet som finns i London. Och folk, du vet, du är under en källarlägenhet och du har en liten, liten fönster med galler på. Mm. Som är, du är liksom under, jag vet inte hur jag ska förklara, men du, när jag var till London så bor ofta folk i en sån källarlägenhet.
Och ja, men jag förstår, jag har ju sett filmen också så att jag känner igen allt som du berättar.
Ja, så där vaknar jag utan kläder och vet inte vad som har hänt. Man bara, jaha. Så, och sen kommer han in och sen, ja. Resten är ju i filmen såklart, men där är händelsen.
Den här filmen Apartment 407, du har ju sett den också. Mm. Jag, alltså, det är, ja, det, jag är väldigt tagen liksom, av den här historien och filmen. Och det är några otroligt, alltså jag var ju tvungen att stänga av liksom.
Mm. Mm.
Framförallt några scener då det kommer en man med en plastpåse.
Mm.
Och våldtar dig och det här, du får säga till om det blir för för smärtsamt att prata om. Jo, men det jag tänker är i det här som du är med om, du blir såld, utsatt för trafficking.
Mm.
Det kommer man efter man efter man.
Mm.
Där och då, vad kände du? Alltså, vad försökte du liksom? Vad, jag måste fly, jag måste härifrån, jag vill dö. För man ser också, det är en scen då du försöker att ta ditt liv.
Mm.
Alltså du går emellan, när jag först vaknar ner så vet inte jag, först vet jag inte vad som har hänt.
Nej.
Jag kan ju känna att någonting har hänt.
Mm.
Jag vet inte vad han vill med mig. Jag förstår inte vad. Jag vet inte att han tänker sälja mig.
Nej.
Jag tror bara, vad jag har sett hittills är att han har en kniv.
Mm.
Och han inte är klok, han har låst in mig.
Mm.
Han är ju bara för mig en psycho liksom.
Mm.
Antagligen tänker jag att han nog tänker hålla fast mig och mörda mig.
Mm. Mm.
Så att tanken är att jag måste fly, jag måste ut.
Mm.
Så jag springer runt och letar efter någonting som kan bli ett vapen så jag kan använda det när han kommer tillbaka. Okay. Så jag springer runt och letar och då kommer det vara en sån här kitchenette med sådana här dörrar man kan öppna. Så dörrarna var borta till kitchenettet. Alla dörrarna inne i köket var borta. Allting som du kunde plocka av var borta. Inga lådor, inga dörrar, ingenting. Så allt, så tänkte jag okej. Okay. Jag stod ju en gång och försökte få av en dörrkarm. För att jag kanske kunde använda den som ett vapen och stå bakom en väg och bara slå ner honom. Kommer liksom. Man får sådana helt galna tankar, vilket man aldrig hade fått i vanliga livet. Men där, i den situationen, så blir man stridslysten. Liksom. Ja. Toalettsitsen borta, toalettringen, allting är borta. För det kan ju slitas av och användas som vapen. Det är ju ett jättebra vapen. Ju.
Ja.
För en sån i huvudet är ju...
Speciellt om det är keramik och inte plaststrids. Ja. Liksom.
Precis. Uff. Eller bara, om det bara är en stor träplatta som bara pang. Så det är ju liksom, nej, allt sånt är borta.
Så vid det här laget, då förstod du liksom inte vad, att han skulle sälja dig och det du var ute, utan du, nej.
Jag ville bara slå ner honom så jag kunde rymma.
Ja,
vilket jag såklart ville göra ändå,
ja,
sen, även när jag förstod. Och sen när han kommer in, han är väldigt fåordig. Slänger ditt nya underkläder, tar på det här, nu kommer nästa om några minuter. Jag bara, vadå nästa? Vem är nästa? Vad är detta? drick det här. Jag bara, va? Får jag mer mjölk, mer dricka, mer droger, nya underkläder? Och sen började det. Om och om igen. Mm. Mer mjölk, nya underkläder, mer mjölk, nya underkläder. Det enda jag vet är att det var nya lakan då och då.
Mm.
Nya underkläder, mer mjölk. Du vet, jag var så här, och jag kan säga att jag är tacksam för den här mjölken.
Jag förstår det.
För att jag är rätt glad att jag slipper komma ihåg allt det här. För det är många luckor. Där är så här, liksom, ibland är det nästan som att det är bilder i min hjärna. Eller små korta filmer av situationer, men det är inte hela situationer. Mm. Det är inte alla detaljer, och jag är rätt tacksam för det.
Mm. Jag förstår det. Jag förstår det verkligen.
Ja.
Och jag vet inte exakt, folk frågar, hur många var det? Jag vet inte. Tillräckligt många för att det ska vara jävligt obehagligt.
Ja.
Men jag kan inte säga exakt hur många det var.
Och det spelar väl ingen roll om det var 1 eller 20.
Precis.
Du har fortfarande blivit inlåst och såld.
Precis. Alltså, varför måste man ha ett nummer
eller
på det?
Hur?
Nej, verkligen inte. Alltså det.
Ja.
Men alltså det jag tyckte i filmen som var så obehagligt, det var ju att han var ju så trevlig på det här kaféet.
Mm.
Och sen så fort han låst dörren så bara switchade han.
Ja.
Alltså det var jätteobehagligt. Mm. Och bara, åh, jag kände sig hela kroppen och bara usch.
Mm. Precis så var det i verkligheten. Han var duktig, den skådespelaren som klarade av att göra den switchen.
Ja.
Precis
verkligen.
Så var det. Ja.
Ja, men jag kom också ihåg det från filmen. Och, bara, och det här som du förklarar med, när man ser att han låser.
Mm. Mm.
Och liksom skräcken som man ser i dina
ögon.
Som sagt, den här filmen, det är den smärtsammaste jag har sett i hela mitt liv. Av alla filmer som
samma
jag har sett.
Mm.
Och just att det, liksom, det är inte bara en film, utan det är ditt liv. Det är din, det är din story.
Och det är också, tror jag, att den blir så extra smärtsam. För man vet att det inte bara är någon som har kommit på det här.
Ja, och, man, alltså, och det är du själv, du spelar.
Exakt.
Det är sant. Den värsta scenen av alla scener för mig att spela in var just den här låsa dörren-scenen.
Mm.
Ja, det var det.
Den var den värsta, för att för mig var det där, i verkligheten förlorade jag. Där förlorade jag. Mm. Där förlorade jag greppet. Där gick allt åt helvete.
Mm.
Resten hade jag ingen kontroll över. Det var inte mitt fel. Mm. Det har jag fått bearbeta mig igenom senare, men
det var inte ditt fel.
Det var inte mitt fel. Och det var inte, men
inte att du gick dit heller och låste dörren. Det är inte heller ditt fel.
Nej. Verkligen inte.
Jag vet.
Nej,
jag vet. Och det, förlåt.
Du behöver inte be om ursäkt. Oj, här är vi båda. Va?
Ja.
Nej, och det tar lång tid att komma på själv att det inte är mitt fel. Även när jag gick in i lägenheten. Förlåt.
Nej, du behöver inte be om ursäkt.
Det är den delen som tar längst tid. Att man skyller på sig själv.
Mm.
Att man säger att jag var så dum att jag gick dit. Hur kunde jag vara så dum att jag gick dit?
Och du var inte dum, och det var inte ditt fel. Och det är inte din skam att bära.
Nej.
Skammen hör hemma hos förövaren.
Ja, det gör det verkligen. Och det var därför den scenen var så hemsk att spela in för mig. För jag, på något sätt har jag lyckats att ta resten, att förlåta resten på något sätt, att jag kan inte hjälpa allt som hände. Men någonting i mig för mig så, men du hade inte behövt gå dit, du hade inte behövt, om du bara inte hade gått dit så hade det inte hänt. Så just den scenen vill jag bara radera den i verkligheten. Och när jag var tvungen att spela in den igen, så jag bara så, och jag önskar att jag aldrig hade gått hit. Jag önskar att jag aldrig hade gjort det här. Och nu måste jag göra det en gång till. Sen när jag skulle spela in den, så var jag var vrak den dagen.
Jag förstår det. Tror du att det på ett terapeutiskt sätt har varit läkande för dig att spela in? För om vi backar tillbaka lite. Hur kom du därifrån, för de som inte har sett filmen? Och jag rekommenderar starkt, ni som lyssnar, se den här filmen.
Mm.
Den finns på SF Anytime, den finns på Amazon
Prime.
Ni måste se den. Titta gärna med någon annan kanske, jag gör inte som mig, titta själv.
Exakt, inte som mig heller.
Nej, för den är fruktansvärt smärtsam, men titta på den. Men för er som inte då har sett den och som lyssnar, vad hände sen? Hur?
I verkligheten?
Ja, hur kom du därifrån? För att det är bara, det säger ni också i filmen, 2% av alla trafficking.
Mindre än 2,
mindre än 2% som överlever.
Mm.
Och du, förstår du vilken jäkla överlevare, vilken krigare, vilken liksom fantastisk människa du är av de där 2% som sitter här idag?
Mm. Ja, faktiskt. Jag har börjat inse det och jag måste, och det är mycket det som hjälper en att komma tillbaka. Vi kan prata om det mer sen
också. Ja, det ska vi, absolut.
Jag ska bara säga vad som slutet på, verklighetsslutet på filmen är ju att han, jag vet inte exakt vad som hände själv, men jag, någon ängel hjälpte mig den dagen, därför att han kom in springandes, slängde underkläder på sängen och sa snabbt, change fast, someone's coming in 1 minute. Jag bara okej. Och så springer han ut igen, smäller igen dörren, han var skitsur, smäller igen dörren och han glömde låsa, eller glömde eller inte, jag vet inte, men han låste inte dörren. Han har låst dörren varenda gång, många gånger,
och missade
låsa. Och jag vet inte, och jag tänkte så här, vänta, han står utanför, vänta, han kollar.
Han testar dig.
Han testar mig ifall jag ska försöka rymma. Mm. För nu visste inte jag hur länge jag ska vara här, i flera månader. Mm. Men skjutan vet liksom. Han testar mig.
Hade du någon tidsuppfattning under de här dagarna?
Inte riktigt, jag vet att ibland var det mörkt, ibland var det ljust, ibland var det mörkt. Men jag hade liksom ingen så här, jag räknade inte dagar och sånt. Nej. Men jag tänkte så här, okej, han testar mig. Men jag måste testa tillbaka. Mm. Ja. Jag hade inget val. Jag kan inte vara klar.
Tänk om man inte testar liksom.
Oh. Precis. Jag bara tänkte jag måste. Så jag smög upp mot dörren och la örat mot dörren och lyssnade. Och hörde steg. Som var mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Så tänkte jag, men antingen så är det någon annan steg. Och så står han kvar bakom dörren. Och så står han där med en kniv och väntar. Jag vet inte. Men jag måste öppna dörren. Jag måste se. Så jag öppnade dörren jättesakta. Och den gick upp. Jag bara, what? Och den öppnades och jag öppnade den och jag lite grann och lite mer och lite mer och lite mer och tänkte, vänta här nu, snart slår han igen den och öppnade den hela vägen upp. Och jag stod där och jag tänkte, va? Vänta. Vad händer? Var är jag? Jag visste inte var jag var någonstans. Mm. Och jag ser en trappa som går rakt upp utanför. Och jag bara, what? Så då, och då hade han lagt mina kläder som jag kom i. De låg liksom ihopvikta på en pall där i hallen. Så jag bara tog mina kläder så här och bara kramade ihop dem. Höll dem nära bröstet och bara smög upp på trappan längs med sidan ifall det skulle knarra liksom. Mm.
Oh, herregud.
Och bara smög upp. Och när jag kommer längst upp och han fortfarande inte har liksom, vi snackar kanske 20 sekunder, men det känns som en hel evighet när man gör det här.
Ja, jag förstår.
Och jag kommer upp till samma ingång som jag kom in för några dagar sedan och bara, oh my god, jag vet vad jag är. Och ser de här glasdörrarna, sådana här runda som går runt. Och jag bara tänker, nu springer jag. Och springer, jag måste bara kuta. Så jag bara springer rakt igenom de här snurrande glasdörrarna, rakt ut på gatan och bara svänger till höger. Och bara springer hela vägen rakt över Oxford Street. Och bara springer. 10 kvarter, bara kuta allt jag kan. Och håller mina kläder så här och bara springer. Stannar i en dörröppning och tar på en massa kläder. Alltså jag hade typ så här underkläder, negligé-grejer och bara springer. Men det, typ i London, det är ingen som ens kollat, alltså look twice, för det är alla möjliga som har på sig. Du vet, folk som ska gå på nattklubbar och sånt, de har ju på sig. Alltså det är ju, och då, så kom jag ut i verkligheten. Och jag vet inte till idag, alltså varför han inte låste dörren. Jag vet inte om det var för att någon kom som han kanske visste. Alltså, och han kanske trodde jag var så drogad så jag inte visste.
Att du inte hade koll.
Nej, jag vet inte. Någonting hände. Han var kanske så stressad. Han hade ju säkert någon boss. Om boss. Han var inte själv och gjorde det här ensam. Nej. Han är ju liksom...
Du är ju organiserad.
Ja, verkligen.
Mm. Men...
Wow, alltså.
Och... gud. Nej, men alltså jag blir så tagen. Jag blir... Jag måste dricka lite.
Men just om det här med överlevare.
Ja.
Om att vi, jag vill gärna prata mer om det också.
Absolut. Absolut, för det är, bara lite kort, när du sprang ut där, kommer du ihåg sen vad som hände? Vad är det första du gör? Springer du och ber om hjälp? Ihåg någonting från vad som hände då?
Jag tog en taxi.
Du tog en taxi?
Hem till en kompis. Min bästa kompis.
Ah.
Och vi har känt varandra väldigt, väldigt länge. Mm. Och hon frågade inte så mycket. Nej. Hon var såg på mig att
något har hänt.
Mm. Hon behöver kärlek, typ. En kram. Hon behöver hjälp. Hon gjorde en kopp te. Hon sa, vill du sova här? Ja, okej. Okay. Bedde hon en säng. frågade liksom inte någonting. Och det var verkligen det tillfället att man inte ska fråga. Nej. Och det kände hon. Så hon bara bäddade ner mig en kopp te. Och sen så frågade hon inte någonting. Och sen har vi pratat senare liksom. Mm. Men inte då.
Nej.
Nej. Och det var väldigt fint av henne att bara känna att okej.
Mm. Det är inte så, läge, det här är något nej. Som
ja.
Verkligen inte är ja. Som du ska ja. Något har hänt här.
Mm. Så det var, ja.
Och sen?
Sen försökte jag gå till polisen. Och det var rekommenderat av henne. Och det var ju, hon bara, du måste gå till polisen. Klart du måste gå till polisen. Jag bara, okej. Okay. Och dyker dit. Det kanske var 3 dagar senare, tror jag.
Mm.
Ganska rädd.
Såklart.
Skam. Mm.
Såklart.
Skyllde på mig själv.
Ja.
Hamnade där med 2 yngre polismän. I ett rum. De sa, jag vill anmäla en sak som har hänt. Och de bara, ja men kom in här så kan du berätta om det är vårt lilla rum. Och sånt. Ett rum kanske som är lika stort som detta. Med ett ganska kallt, vitt, tråkigt rum. Med 1 bord och 3 stolar. Sätta ner. Inget sånt. Hur är det? Och är du okej? Okay? Behöver du hjälp? Ingenting. Mm. En kopp te, ingenting. Nej. Sätta ner och berätta. Okej, okay, så berätta. Så jag har lite så som det var. Att jag gick på en casting. Och så berättade jag att jag gick dit igen. Och så gick jag in och så löste han dörren. Och bara, oh, what? So you walked in by yourself?
Mm.
Så sa jag, ja. Well, he didn't force you in. Jag bara, no, he didn't force me in. Så sa jag, but if I had known, I wouldn't have gone in, of course. Mm. Oh, but he didn't force you in.
Men alltså jag... Snack om att skuldbelägga offret. Mm. Eller,
ja. Precis.
Mm. Här blir du utsatt för ett till övergrepp.
Mm. Alltså, i princip. Mentalt. Först, mm.
Precis. Mm. Alltså jag blir så jävla förbannad.
Mm.
Fattar vad de gjorde. Och det var mycket på grund av dem där i den situationen att jag bara tänkte okej, det är mitt fel. Nu ska jag bara hålla käft. Därför att jag orkar inte ta tur med det här. Och sen tog det 10 år innan jag vågade prata om det igen.
10 år
av tystnad. Och jag var så skamfull och jag var så rädd och jag orkade inte ta. Jag ville bara vara normal. Jag ville bara vara normal och passa in. Jag ville inte vara den som blivit våldtagen. Jag ville inte vara den människan. Jag ville bara vara normal.
Mm.
Som alla andra. Ingen skulle kolla konstigt på mig. Ingen skulle tycka synd om mig. Ingen skulle tycka att det var jag eller mitt fel. Jag vill bara vara normal. Så jag tänkte, nu håller jag käft.
Och så pratade du inte om det med någon?
Nej, ingen.
Och hur mådde du då liksom?
Ja.
Tänker jag.
Mm. Det var man nog inte så bra. Jag kommer ihåg en gång jag fick något... kanske var en månad senare. Jag kommer inte exakt ihåg när. Men det var väl inom ett par veckor. Fick jag något sånt här... konstigt anfall, min kropp, hela kroppen började skaka. Alltså jag ut och körde bil och jag hamnade på någon gata, så hamnade jag på den gatan.
Mm-hmm.
Och så bara stannade jag, alltså jag bara stannade bilen så bara mina händer skaka, mina armar började skaka, mina ben började skaka, hela kroppen började skaka. Jag bara skakade, jag kunde inte göra någonting mitt i gatan. Och alla bilar tut och sånt, jag kunde inte göra någonting, jag bara satt och skakade.
Och det är som PTSD, alltså du återupplevde ditt.
Ja, och jag visste inte vad det var då. Nej. Jag bara satt och skakade och bölade och skakade. Jag hade ingen kontroll. Helt totalt. Jag bara... Kanske var det 15-20 minuter. Du vet, i London, fullt av bilar, alla tutade och höll på och sånt. Jag bara... Ja, mycket. Mycket som man ska komma igen. Men en sak som också är helt... Under den här perioden så har jag ringt min mamma.
Mm.
Vilket jag inte har något minne av. Fortfarande. Okay. Berättat allting för henne.
Okay.
Hon kom och hälsade på mig. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer inte ihåg att hon kommer att säga på mig. Jag kommer inte ihåg någonting.
Mm.
Och det här berättar hon för mig när filmen gör premiär i London. Hon kommer att säga på mig i London när filmen gör premiär och vinner festivalen Raindance i London.
Mm.
Hon bara, men älskling, du kommer väl ihåg att du ringde mig och berättade att jag kom till London. Jag bara, va? Mm. Nej.
Mm.
Jag bara, det har jag inget minne av. Hon bara, jo, du ringde mig. Jag var jätteledsen. Jag bara, jaha. Du vet, jag har inget minne.
Nej.
Det är nog en månad när jag inte kommer ihåg någonting. Jag har ingen aning vad jag har gjort.
Nej, det är inte så konstigt. Alltså, det är dissociation. Alltså, du har dissocierat dig för att liksom kunna överleva den smärtan som det här har.
Ja. Det är mycket som händer när man går igenom en sån sak som man inte
gud,
vet.
Ja, gud. Och det är ju kroppens sätt också att liksom kunna överleva. Alltså det är så mycket frågor som jag bara vill säga. 10 år, du sa inte till någon. la locket på. Mm. Hur liksom speglade sig det här i ditt liv? Hur var det att liksom, liksom relationen med män, alltså att åka taxi kanske, eller liksom var, alltså hur levde du? Hur påverkade det här dig?
Ja.
Alltså under de här åren.
Jag var nog inte snäll mot män.
Nej. Förståeligt. Förståeligt.
Ja, om jag ska vara helt ärlig var jag nog inte, jag var nog ganska taskig. Mm. Och det är säkert många killar som kan säga, hålla med om. Mm. Men jag kunde inte förmå mig att vara snäll. Nej. För mig. Och det var inte heller snäll. Liksom. Det var inte alla deras. Det var inte deras fel. Nej. Att det är en man, eller många då, i det rummet som har behandlat mig så att jag sedan har rätt att behandla andra män illa. Men jag kunde inte. Nej. Jag hade ingen bra förhållande. Jag hade inga långa bra förhållanden. Jag var inte snäll. Jag var inte snäll. Jag var taskig.
Nej. Nej.
Jag utnyttjade dem och bara nej. Vill inte vara. Alltså jag var taskig. Mm. Jag klarade inte av att ha.
Men det är också ett sätt för dig att
skydda mig.
Precis.
Ja.
Men var du rädd under den här perioden? Alltså,
ja, i början var jag rädd. Ja. I början var jag rädd för han hade hotat med att han visste var jag bodde och han skulle hitta mig och förfölja mig och du vet så här, jag kom ju. Alltså ibland när jag skulle hem så smög jag runt om hörnan och tittade. Så smög jag under en mur så här och tittade överallt bakom bilar och sånt. Det betedde mig som jag var helt...
Alltså, det är så konstigt.
Typ så här schizofren typ. Folk tittade på mig så jag bara... Men ja. Jag kommer ihåg, det kommer ihåg att jag gjorde. Det är väl hållning i ganska länge faktiskt. Mm. Att jag var lite så här, tittade över axeln höll på. Mm.
Såklart. Men vad var det jag skulle fråga? Jo, polisen, de gjorde ingenting. Du vet inte vad som, den här mannen kom undan.
Just det, polisen sa till mig, ja men vi kollar upp den här killen. Vi gav dem adressen och telefonnumret och det, så, e-mail, allting så gav jag till dem. Sen gick jag och så sa de, ja men vi kollar upp det här av oss. Och så hörde de av sig ett par dagar senare så sa de att ja men vi kollar upp adressen och han hade hyrt. Det var någon som hade hyrt under ett falskt namn, sa de. Weekly furnished med cash. Mm. Och så hade de en sån pay-as-you-go-card. Och det existerade inte längre. Så att de hade liksom inga leads någonstans som ledde till någonting. Han hade bara betalat cash och kunde inte hittas. E-mailadressen funkade inte längre. Webbsajten... kunde de inte hitta den. Jag kommer inte ihåg om de sa att den ledde sig någonstans i något annat land.
Östeuropa någonstans.
Ja. Men de följde liksom inte upp med någonting. De bara så, ja. Han kan inte hittas. Typ.
Alltså, vilket svek från rättsväsendets sida.
Mm.
Och det här ser vi liksom i Sverige också hela tiden. Yeah.
Och jag var tillbaka i London 2016 och jag tillbaka där och grävde och jag var inne på alla Metropolitan och försökte leta upp den här rapporten la då. Den hittades inte. Så de har inte ens gjort, alltså filed report, de har inte ens gjort den. De bara så, den lägger vi inte ens, de har inte haft tid. Jag bara, okej, okay, tack. Liksom.
Det här smärtar mig så mycket.
Ja, mig också.
Det smärtar mig så mycket.
Mm.
Ja. Att liksom det här är ju det värsta som man som kvinna kan råka ut för.
Mm.
Ja, och jag tänker alla andra kvinnor som nu blir utsatta för att de inte kände att de orkar.
Mm.
Ja, eller som kommer in och vill anmäla.
Och som stor industri som det är. Alltså det, och hur man inte lägger resurser på det. Alltså, vilket svek att först vara utsatt för det här. Och sen inte få någon stöd, revansch, någonting från liksom rättsväsendet som ska finnas där och skydda oss medborgare. Mm.
Precis. Är man ganska oskyddad.
Så den här vidriga, vill inte säga människan, monstret, han åkte aldrig fast?
Nej. Så att jag vet inte om han fortfarande är där ute nu eller om han är...
Nej.
Long gone, hoppas jag ju såklart. Jag vet inte riktigt.
Alltså hur... Också så här, som jag sa till dig innan. Jag träffar många traumatiserade tjejer. Och som har varit våldsutsatta och utsatta för olika former av övergrepp. Men alltså kvinna till kvinna, alltså så här, vi lämnar professionen och jag frågar så här, från kvinna till kvinna, hur överlever man en sån här sak och kan sitta som du, som jag sa också igår, och så här, helt sprudlande, fantastiskt, det lyser liksom om dig. Du förmedlar så mycket hopp och liksom du bara sitter här som en star som du är liksom. Och hur går det till? Hur lyckas man med det när man har varit med om en sån här sak som du har varit med om? Det är alltså...
Ja, vad gullig det är. Tack. Alltså jag tycker, eller jag känner väl att man, det är ju ett, såklart ett val man gör själv, men det är, ibland är det väldigt svårt att göra det valet. Mm. Men jag, det är ett djupt samtal i sig, detta här. Men ordet våldtäktsoffer tycker jag borde raderas. Mm. Därför att du är bara ett offer medan det händer. Mm. Vi pratade lite grann här innan också. Du är bara ett offer medan det händer. För att just så fort det har hänt, om du fortfarande lever, då har du faktiskt överlevt. Då är du inte ett offer längre.
Nej.
De som är offer är de som dör. Då är precis. Du ett offer. Men om just du lever fortfarande, då har du ju överlevt. Så om du börjar se dig själv som en överlevare istället för ett offer, då får du en helt annan syn på dig själv. Då kan du ge dig själv hopp genom bara det.
Alltså vilket fantastiskt mindset.
Ja, och sen du måste ju leva i nuet hela tiden. Så om du fortsätter att leva i det nuet att du är ett offer, då lever du ju kvar i den stunden när det hände. Mm. Det kan du inte göra ju.
Nej.
Särskilt inte, alltså, men ska jag leva kvar, det är ju hur många år sedan som helst. Jag kan inte leva kvar i det nuet.
Nej.
Då kommer man ju, du kommer bli knäpp ju.
Mm.
Du måste ju förflytta dig till det nuet som är nu. Och just nu är jag ju inget offer.
Nej.
Jag har ju överlevt det för länge, länge, länge sedan. Jag är ju en överlevare. Och tänk dig själv, om du är en överlevare, hur mycket styrka ger inte det dig? Tänk om du, alltså om du ser det på ett helt annat, om du överlever att du bestiger Mount Everest. Mm. Om du dör på toppen.
Mm.
Ja, fan vad synd. Men du besteg ju.
Ja.
Men
ja.
Om du kommer ner och har överlevt det, fan vad coolt! Eller hur? Då är du en överlevare.
Ja.
Så om du överlever att du blir våldtagen eller om du blir utsatt för något traumatiskt, då är du ju cool. Du är ju cool kvinna.
Du är ju en helt fantastisk jäkla powerwoman. Alltså du, ja men som jag, när jag skrev till dig, jag bara, hon kommer inte svara. Det är så många som skrivit till henne. Alltså när du svarade och så tackade jag att du ville vara med i den här podden.
Klart
alltså,
jag vill.
Helt så här, men, ja. Alltså du är verkligen, alltså wow, vilken jäkla förebild du är.
Åh,
alltså,
vad gullig du är. Ja men det är ju så. Jag tycker att folk ska säga, om du har överlevt det här, du är ju cool. Du är ju supercool. Se det som det istället.
Ja verkligen. Men, och hur? På vilket sätt? Hur har du bearbetat det här? Genom filmen kan jag tänka mig att det har varit... För jag tänkte först, hur har hon kunnat filmatisera det här? Alltså hon har gjort en film. Alltså du är ju en fantastisk... Liksom, filmregissör, vilken karriärskvinna du är, och liksom skådespelare, alltså jag har inga ord, så jag är så överväldigad, men jag tänkte på det när jag såg filmen, hur har hon lyckats spela in det här? Och sen slog det mig också, nej men vänta, det här kan nog vara en del i hennes bearbetning.
Det blev det. Det var inte så att jag valde det först. Men det blev
berätta.
Det. Och folk väljer att skriva en bok eller de gör en dokumentär.
Mm.
Och så blev det att vi valde att göra en film.
Mm.
Jag ville nå ut till många yngre människor.
Mm.
Och nu är det så här att, tyvärr, på gott och ont, många yngre människor kan inte sätta sig ner och läsa en bok.
Nej.
Eller kolla på en dokumentär. Utan de ser på en film. Jag tänkte, men det är ett rätt bra medium att nå ut till de yngre. Och vi tänkte göra en lång film, jag och min production partner i USA. Och så som... var det faktiskt så att min före detta man sa till mig, för han var en av dem som visste om vad som hade hänt. För när vi gifte oss berättade jag för honom innan vi gifte oss, så här, du måste veta det här om mig, detta har hänt och du ska veta det här innan vi gifte oss för att detta är en del av mig. Och han bara okej.
Hur var det att berätta det för honom?
Det var ganska tungt, men jag bara kände att jag måste berätta det för att han måste veta allt om mig liksom, om han nu ska gifta sig med mig. Så att, men det, och det gick bra.
Hur tog han emot det? Hur?
Ja, men han var jättesnäll och gullig och härlig på alla sätt och vis. Bara tog det och bara var där och kramade mig. Och det var fantastiskt faktiskt. Så det var, och det var sen han som föreslog att, men vänta här, varför gör ni inte en film om ditt liv? Jag bara, aldrig i livet. det kan inte jag göra en film, och jag kan inte berätta det, för jag har inte berättat det för någon, det kan inte jag berätta om för typ alla.
Nej.
Han bara, ja men det är ju jättefin historia, det måste du berätta, du måste, tänk om du kan hjälpa andra. Jag bara, vänta här nu. Och det var det han sa, när han sa det, när det förflyttades från att det var bara min historia som handlade om mig, mm. till att jag kunde hjälpa andra,
ja.
Då kunde Precis. Jag göra det. För det handlade inte bara om mig, mm. utan det handlade om att jag kunde få det som hade hänt mig, det som hade varit så traumatiskt i mitt liv, mm. kunde göra så någonting riktigt bra och hjälpa andra.
Mm, ja.
Då funkar mm, det för mig.
Att andra kan också få identifikation och allt det där. Liksom.
Precis. Mm. Wow. Jag bara, okej, okay, det kan jag göra. Då anlitade vi en som skulle skriva den,
mm.
manusförfattare, så satt jag med honom och det tog 2 år att skriva den här filmen.
Ja,
jag satt med honom och berättade allt det här, bara det. Att sitta och prata om allting igen. Du vet, jag bara, oh my god.
Hade du gjort det innan? Du hade inte gått i någon sorts terapi? Eller?
Inte egentligen. Nej. Inte än. Nej. Men det gjorde Nej. Jag sen efter.
Mm. Så då kan man säga att det var, förutom då att du berättade för din man, din exman och din mamma som du inte kommer ihåg, så var det här liksom första gången som du satt ner och verkligen pratade om vad som hade hänt.
Så då kom allting upp igen.
Ja.
Och många händelser som jag hade verkligen förträngt bara bubblade upp och kom tillbaka. Och jag kom ihåg massa grejer som jag inte hade kommit ihåg på många år. Som jag inte hade velat komma ihåg. Och det tog ganska lång tid att få igång allting. Och jag började så ha mardrömmar. Och det var jättemycket som, det var ganska jobbig period. Såklart. Och sen så fick han all informationen. Vi spelade in allting och så gick han iväg och skrev ett manus. Och så höll på fram och tillbaka i 2 år tills vi var nöjda med ett bra manus. Vi började 2010 om det här. 2010, ja. Och sen började vi snacka om casting. Och då sa min man, men ska du inte bara spela rollen själv? Du är jätteduktig skådespelare. Jag bara, nej, sa jag, nej, det kan jag inte. Det är faktiskt för mycket. Jag klarar inte det. Vi får ha någon som kan. Han bara, men då ska du ha någon som ska sitta och prata med dig och lära känna dig. Och så ska du förklara allt. Du kan ju bara göra, vet du vad sa han, om du gör det själv, då kan du nå ut ännu mer och prata om det sen. Gör det till att du liksom, gör det så att du gör det till en del av filmen, att du delar med av dig själv istället. Och visar för de andra att så här var det, och sen kan du prata om det. Så jag bara, åh, tänkte jag, åh. Men han hade ju rätt. Han hade ju faktiskt rätt. Och det har ju hjälpt. Det har hjälpt mig. Och det har hjälpt så många andra.
Ja.
Det är det.
Han du måste ju rätt. Hjälpa kvinnor över hela världen, tänker jag, med den här.
Faktiskt.
Ja, verkligen.
Faktiskt gör jag det. Jag för ju meddelanden från kvinnor över hela världen som skriver till mig varje dag. Jag kollar, när jag vaknar på morgonen så har jag meddelanden varje dag. Från kvinnor som har sett filmen, som har antingen hört en podd eller sett filmen, som bara, åh vad fint. Jag läste det här, eller jag har sett filmen och jag hörde det på den. Det här har hänt mig, säger de. Och så berättar de någonting som har hänt dem, så de känner sig någon slags gemenskap, att de kan dela med sig, kanske för första gången. De har aldrig pratat om det förut. Så känner de att de kan prata med mig om det. För att vi har någonting gemensamt nu.
Identifikation.
Precis.
Det är liksom, som jag tror på, den största framgångsfaktorn för att läka från ett trauma. Identifikationen med andra som har varit med om samma sak.
Precis.
Och man kan spegla sig i varandras upplevelser, känslor. Än vad man kan med någon random psykolog som liksom inte har, det blir på ett annat sätt.
Absolut. Alltså det, man är inte ensam.
Nej.
Så att jag bara känner att vad som än händer, jag har vunnit. Jag har vunnit the big lottery.
100%.
100%, verkligen. Ja. Alltså, okay, jag blir så rörd.
Tänk på alla de här tjejerna som inte har någon annan att prata med, som inte har någon att komma till, som kanske inte kan prata med sina föräldrar, kanske inte har någon stora syster eller lilla syster. Alltså, som bara inte har någon kompis som kan förstå dem, så bara känner de att jag kan prata med henne. Och så får de gärna göra det, för jag svarar på alla. Även om det tar en vecka eller två så svarar jag på alla. Jag svarar på, alltså det är som det är tusentals.
Jag tror det är jättemånga av våra lyssnare som säkert kommer höra av sig till dig.
Det får de gärna göra. Gärna göra. Jag svarar kanske inte samma dag, men jag svarar så fort jag kan.
För att alltså din historia och din, jag tror att du träffar många av våra lyssnare med din historia och ditt livsöde. Och det,
det är mycket. Det är mycket de ska. Jag har ju gjort den resan. Liksom. Det här med att skammen.
Precis.
Den är så jävlig.
Ja.
Jag har ju fortfarande, precis när vi öppnar, jag har fortfarande, det kommer sitta kvar hela ditt liv. Mm. Du har fortfarande lite skam som du alltid kommer ha. Precis. Men att i alla fall så kan du vet att den är där. Du kan ha ett samtal med den. Mm. Vänta här nu, håll käften. Du finns inte. Mm. Det ska inte finnas, det är inte ditt fel. Det är inte ditt fel.
Precis.
Kvinnan har rätt att säga nej.
Som när vi sa igår. Jag har rätt att gå naken ute på gatan.
Ja.
Jag har rätt att flytta med en och hångla med en. Men när jag säger nej så ska det vara ett nej.
Jag har rätt att följa med någon hem och ligga naken i sängen. Och så säga stopp, nej, jag vill inte.
Precis. Precis när du vill får du säga stopp.
Ja. Precis.
Ja.
Och jag tycker också så här, skammen som är så giftig, som äter upp oss.
Mm.
Alltså att bara ta fram den i dagsljus och prata om den.
Ja.
Det är också ett sätt att bli av med den. För att det är inte våran skam att bära.
Nej.
Det är inte.
Nej.
Men det blir lätt så. Alltså, speciellt det här liksom, hade jag inte gjort det, hade jag inte gjort så, hade jag inte druckit så mycket.
Mm.
Och liksom, stopp.
Ja.
Alltså,
ja, precis. Mm. Och den kan man inte alltid ta bort. Men man kan i alla fall bearbeta den så pass mycket så att man, när den kommer så kan man ha en snabb diskussion med sig själv. Okej, men nu kom den. Men,
precis, identifiera den. Nu är den där, den finns.
Yes.
Ja.
Hej då.
Precis.
Hej då.
Dela den med någon annan. Nu känner jag så här igen. Varför gjorde jag så där? Ah, men stopp, det är inte ditt fel. Ja, jag känner igen mig. Mm. Jag känner också skam över det. Men jag kan veta liksom någonstans i mitt intellekt att sådär, det är inte mitt fel.
Mm.
Men känslomässigt så blir det. Och en känsla är bara en känsla.
Mm. Ja.
Så, och en känsla går över. Och en känsla kan vi prata om. Och vi kan få identifikation med andra.
Och försöka hitta styrkan i att man flyttar sig till nuet.
Precis.
Mm. Att man är en överlevare, inte ett offer. Liksom.
Absolut.
Ja, men precis.
Ja, verkligen.
Mm. Och liksom ta hjälp. Och som du, alltså det, vilken förebild du är, Frida.
Ja, verkligen.
Men så fort du kommer in i att du är en överlevare och du flyttar dig till nuet och du känner, och när du får den här andra chansen, nu kanske inte alla har varit med om så här fruktansvärda händelser att du blir inlöst och faktiskt överlever typ döden.
Nej.
Men det innebär inte att en mindre situation är mindre värd.
Nej, precis.
Därför att den är lika mycket värd för den personen. Så att överlever du det så har du också överlevt lika mycket.
Just det. Man kan ha samma mindset liksom, oavsett vad.
Precis. Men då kommer du till det här att okej, nu är jag en överlevare. Ge dig själv en andra chans. Bara tänk dig så, nu fick jag en andra chans. Okej. Nu ska jag bara göra det bästa jag kan av livet. Bara göra allt. Alla mina drömmar. Jag ska bara göra allt. Varför inte? Why not? Bara gör det.
Helt
gör
underbart.
En lista på dina drömmar. Bara ticka av dem.
Helt underbart.
Mm.
Helt
verkligen.
Underbart. Hur, om det gör det och hur i sådana fall påverkar det här dig idag? Jag måste bara dela med mig apropå. Jag ska ju köra dig tillbaka till flygplatsen idag egentligen. Mm. Och sen så har jag min lilla son som är hemma magsjuk.
Ja,
och så sa Gibbe, för han vill amma och han vill, är väldigt mammig. Sådär. Och jag bara, gud, jag kommer inte komma hem för sent, jag ska köra Frida. Och han bara, men jag kanske kan köra henne. Och då tänker jag så här, nej men gud, stackars Frida, ska min
man. En främmande man.
Ja, kanske hon tycker det är obehagligt att hon ska sitta i en bil med en främmande man som hon faktiskt inte känner. För vi känner ju inte varandra heller.
Nej.
Och jag kände så jag kan fråga henne om hon tycker att det är okej. Okay. Men jag kände liksom där, åh gud vad jobbigt att behöva fråga dig om det är okej att min man kör dig till flygplatsen. Alltså, ligger det någonting i det? Hur reagerar du på en sån här liksom, när jag frågar dig det?
Ja, men vad gullig du är.
Ja, men,
du har ju rätt. Det ligger ju någonting i det. Just nu har jag träffat honom igår med dig.
Ja,
så nu är ju inte han en främling.
Nej.
Men det är lustigt att fråga därför att när jag var uppe i stan säger jag, för jag bor i Malmö. Jag är i Stockholm, storstaden. Men för några veckor sedan när jag var på Dialogiskt där du träffade mig. Och Victor är supergullig.
Ja, jag visst.
Och han mässade mig för han såg mig på någonting. Jag tror det var Framgångspodden.
Ja.
Så han bara, hej, kan du komma till Stockholm? Eller, han sa inte Stockholm, han trodde jag bodde här. Så han bara, hej, ska vi ses? Så jag bara, ja. Jag bara, oj, du bor i Stockholm. Och sen så sa jag, men jag är uppe i Stockholm den här dagen. Han bara, ja, inga problem. Jag hämtade på flygplatsen. Och så var jag så, vänta här nu. Det första min hjärna gick till, men jag känner ju inte honom.
Mm.
Han kan vara vem som helst.
Jag fattar det.
Och sen bara, någon sekund senare, men han är ju supertrevlig. Han är ju Victor, han är på Dialogiskt. Så kan jag inte tänka. Och det var ju inget personligt på honom. För så han är ju supertrevlig och supergullig. Men så går ju min hjärna så fort.
Direkt. Ja.
Jag fattar.
Mm. Och det berättar jag för honom också.
Ja.
Jag sa, Victor, bara så du vet, så gick min hjärna till det här. För jag är så öppen och ärlig som jag kan. Han bara, oj, jag bara, tänkte inte jag på. Jag bara, nej, det är klart. Nej.
Det är klart att han inte gör.
Nej, det är klart han inte gör. För det tänker ju ingen på som inte har min bakgrund. Mm. Men nej, men gullet att fråga.
Nej, men jag tänkte det direkt. Jag bara, nej, nej, jag vill inte fråga henne det. Och hon känner ju inte det. Jag bara, nej, jag fattar. Men kolla med henne om det är okej. Okay, liksom.
Klart det är okej. Okay. Tack för att du
frågade. Ja, men självklart.
Ja, för jag har varit också nyfiken i bilen så här, alltså, efter en sån här grej, jag blir så här, hur är tilliten liksom, till andra människor? Alltså det behöver inte vara män bara speciellt. Alltså jag tänker, ja, men så här, rättsväsende, andra personer, allt det här liksom.
Mm. Nej, men det är de första sekunderna ifrågasätter det. Och sen kickar hjärnan in. Så att så här, typ hjärtat, the gut feeling är bara så, vänta här nu, wait a second. Och sen kommer hjärnan så, nej men det är okej. Så blir det liksom den här gången istället för att allting är bara cool. Så börjar den här, vänta.
Man kanske inte är lika godtrogen längre liksom. Och det är väl fullt förståeligt, tänker jag. Så.
Ja, ja. På gott och ont är det väl. Så att man kanske ska vara någonstans mitt emellan. Egentligen. Jag kanske var lite för godtrogen innan. Men det är väl också rätt så... Jag vet inte vad som är bra eller dåligt att vara. Men jag, någonstans mitt emellan är väl rätt så skönt att vara. Att man är så här öppen och hjärtlig. Men kanske inte för öppen och hjärtlig.
Nej,
för
då, precis.
Ja.
Du har ju precis som en liten flicka.
Ja.
Och hon är 6 år.
Ja.
Några år yngre än min. Hur tänker du kring liksom, henne och framtiden och dina rädslor och det som du har varit med om och berätta för henne? Hon vet inte vad du har varit med om.
Gud, nej, det vet hon inte.
Nej, hon är så liten. Hur tänker du kring det? Är det någonting som du kommer berätta för henne? Och allmänna liksom, ja, men oro att uppfostra en tjej i den här världen liksom?
Ja, det är ganska tricky får jag nog säga. Ja. Alltså, vilken djungel.
Ja.
För det var ju en djungel när jag var liten. Tänk vilken djungel det är nu. Liksom.
Ja, med
social media. Alltså förr så kunde man i alla fall, då träffar man ju oftast folk. Då träffar man ju folk. Men nu träffas ju inte, för nu träffas ju folk på social media. Då ser man ju inte ens ett ansikte.
Jättelätt att bli groomad. Och...
Ja, precis. Så att jag kommer ju ha stenkoll på det.
Ja.
Nu fyller hon 7 i mars. Så hon går fortfarande i förskoleklass. Hon är liten. Jag kommer inte berätta det här för henne på ganska länge. Men när hon börjar närma sig tonåren så kommer jag ju berätta det för henne. Hon kommer i alla fall lyska ut det. Du vet ju själv vad barn är.
Ja, men precis. YouTube, jag tänker att du är med. Eller, ja. Så där tänker jag också med mina barn.
Exakt.
Kring min bakgrund. Och så där, som jag också har gått ut offentligt med min historia. Och så där, att...
Ja, och så alltså, hennes kompisar kommer ju lyska ut det.
Ja.
Så att innan hennes kompisar berättade för henne. För jag ju berättade för henne.
Precis.
Och i syfte med att hon ska vara försiktig.
Precis.
Så får jag säga det. Men det, jag tänker på det varje dag. Och bara, jag är lite så här, jag kommer ju bli alltså vigilant om något händer mot henne. Liksom. Mm. Så blir man ju nog mamma bear. Men sen, jag vet inte hur jag ska guida henne genom livet. Jag vet inte än. Det är så... Man kan inte stoppa för mycket.
Nej.
För då kommer du bli rebell.
Precis.
Man kan inte vara för öppen. För då blir det så, vad ska man göra?
Precis.
Men, så man måste hitta någon slags...
Den här jäkla balansen.
Ja, den här jäkla balansen.
Ja. Ja. Och jag tänker också det vi pratar om. Kommunikation. Tror jag är jätteviktigt. Att, liksom, att man kan prata med sina barn. Att de ska känna att såhär, de alltid kan komma till en.
Ja.
Superviktigt.
Ja.
Superviktigt. Och där är en sak som kommer faktiskt. Jag har tagit en kurs som jag fortfarande tar, som jag har tagit i USA sen jag var gravid typ.
Aha. Vad är det för kurs?
Barnpsykologikurs.
Okej. Okay.
Och det första jag tänkte var när jag blev gravid var att, jag har ingen aning om jag ska ta hand om det här. Alltså hur ska jag har ingen utbildning. Alltså skulle jag bli så här, vänta, bankdirektör, så har jag ingen utbildning. Hur ska jag? Så tänkte jag, vad ska jag ha barn? Jag vet ingenting. Visst, det är logiska saker, men det är också mycket saker som inte är logiska. Så jag började som en långsam utbildning som är, först var en gång i veckan när hon var liten, och sen nu är det en gång i månaden med en psykolog i USA.
Okej, wow!
Ja, superintressant.
Wow!
Barnens hjärna, deras utveckling, liksom så här väldigt in-depth men långsam. Så att,
och, wow, vad grymt.
Ja, faktiskt. Det är jättekul. Men en sak som vi pratar om där är att hur får man barnen att berätta saker som händer i tonåren när det händer? Det är att börja redan när de är små.
Exakt. Mm.
Så att låt dem, om de gör ett misstag, bli inte arg.
Nej.
Det är så här, det är såklart en logisk sak, men om de skulle rita på din matta och mamma har gjort ett fel, jag ritade på mattan, så blir det, ah, vad håller du på med? Ja, min matta!
Ja.
Utan bara, älskling, blev det fel? Vi försöker ta bort det. Och så istället för att möta dem med liksom skrik och, ah, varför gjorde du så? Det är min matta, och fattar du inte, det kostar pengar. Och vet, det som kommer först i hjärnan, utan bara så, men vänta här nu.
Just
hon kommer till mig och berättar ett misstag hon har gjort.
Gud, vad modigt att hon berättar. Liksom.
Eller hur? Det är ju fantastiskt. Det är precis det man vill uppnå.
Precis.
Ifall du sen möter henne med, vad fan har du gjort? Tänk just sen när hon är 13 och berättar ett misstag hon har gjort.
Hon kommer att hon har blivit våldtagen. Liksom.
Precis. Mamma, det var en kille som...
Vad gjorde du för... Gud.
Det är där det börjar när de är små.
Verkligen.
Så vi kan faktiskt fixa det. Vi kan vara de som är där.
Mm.
Om vi börjar när de är små.
Verkligen. Jag tycker också att det är så viktigt att låta dem göra misstag.
Och bara vara och fånga dem. Och säga, okej, vi fixar det.
Precis.
Vi fixar det.
Jag blev bemött mycket med skrik när jag gjorde fel. Eller så,
Vågar du berätta någonting sen när du var i tonåren?
Nej, inte mycket tror jag. Alltså mitt första övergrepp, det tog mig nästan 8-9 månader innan jag berättade för någon. Liksom.
Oh.
Och minst mina föräldrar. Så,
Hur bemötte dina föräldrar dig då?
Ja, hur gjorde de det? Jag tror de var ledsna. Alltså. Men jag vet inte om de ifrågasätter. Liksom. Men det känns, alltså det har de säkert gjort. Men ja.
Kände du att de var stöttade dig och att de var där och att de klarade liksom?
Nej. Nej, gud nej. Alltså mycket det här att, men drogerna har ju varit min stöttning liksom.
Du fann din tröst där.
Ja, och trygghet liksom. Verkligen. Men nog om mig.
Ja, nej, men och det är som du säger, för det är så viktigt medan de är små. Man kan inte säga helt, nu är hon 15, nu ska vi, utan det är verkligen, det börjar ju i sån liksom tidig ålder, och att kunna så här, man pratar känslor och ja, det är
ett annat trick är ju så här, för att jag bara tänkte bara nu med från en sak till en annan nästa, men alltså för tonåringar och sånt som är ute och ska träffa folk, om du nu träffar någon på social media och de vill träffa någon, träffa dem in a public area, alltså träffa dem ute på ett café med en kompis.
Just det.
Eller så vad jag har med, jag har så här med en tjejkompis med, en av de bästa kompisar i Malmö, att jag har, vad heter det, man har platstjänster. Platstjänster. Mm. Ja. Så hon ser alltid var jag är. Och jag ser alltid var hon är.
Mm.
Nu är det kanske mest jag som är ute och träffar folk och går på möten och så här. Men jag ibland ringer när jag skulle hem till den här om dagen som jag inte kände. Jag skulle hem och skulle göra någon musikgrej med någon. Så ringde jag henne och sa, hej, vet du vad? Jag ska hem till någon just nu. Så att jag har på mina platstjänster bara kolla, så att bara kolla, bara ha koll på vad jag är.
Det var bra.
Och om jag inte, om du inte ser att min prick kommer här från hem till mig, så vet du vad jag är.
Och så,
så har jag med min bästa vän också. Fast vi har på Snap, men ändå Snapkartan på liksom.
Intressant att du tar upp det här, för efter jag såg din film Apartment 407, då på morgonen så sa jag till Gibbe, kan du ha så här så att du ser vart jag är någonstans. Alltså direkt, och han bara, va? Jag bara, nej, men för, du måste se den här filmen också med mig. Och sen så måste vi ha plats igen.
Så såg du filmen igen alltså?
Jag har sett den med honom också.
Åh, jäklar.
Då sprang jag lite emellan, men först så såg jag den själv. Och sen så såg jag den med honom, för jag ville också sitta ner med honom och diskutera. Och så sa jag, du, vi måste här på liksom. Och han bara, kommer någon tro att jag är någon sån kontrollerande... galen svart
man.
Jag
bara, du,
låt dem tro det då. Det här är alltså, så sjukt att du säger det, för det var det jag kände säkert. För det här kan ju hända när som helst, vem som helst, var som helst.
Precis.
Verkligen.
Ja. Och jag var 24 när det hände. Så det är inte så att jag var 17.
Nej.
Utan det kan verkligen hända vem som helst, var som helst, när som helst.
Gud. Frida.
Så det är, platstjänster är bra att ha på. Ta med en kompis. Och kan man inte berätta för sina föräldrar, berätta för en kompis. Man har alltid någon kompis man kan förlita sig på. Alltså, någon liksom.
Mm.
Bara öppna upp och berätta. Gör inte som jag. Håll inte inne i 10 år.
Nej,
alltså
nej.
Det blir en sån kräkeffekt sen. När det väl kommer.
Till slut kommer det ju ut. Och det kan ju komma ut i alla möjliga liksom, självskadebeteenden. Missbruk som många av våra lyssnare. Att man liksom... Man känner sig helt och hållet övergiven. Man kanske inte har någon anhörig. Man har ingen förälder. Man har ingen, utan drogen är ens liksom, största trygghet.
Ja.
Och det är ingen lösning. Det löses, man löser bara för stunden genom att stänga av med andra saker. Med
absolut.
Droger eller relationer. Eller liksom så här. Ja. Så ta hjälp. Skriv till oss.
Skriv till mig.
Skriv till Frida. Prata med någon. Till...
Ja. Absolut, det är det viktigaste. Prata. Ja. Det går inte bort av sig själv. Nej. Man måste fixa det, man måste ta tag i det. Och kom ihåg att den stunden ni lever i just nu, just nu händer det inte.
Nej, precis.
Just nu är det bara i förflutna.
Precis, det är minnet av en, eller minnet av en specifik händelse som plågar en. Mm. Sånt här pratar man om när man gör, jag vet inte om du har gjort sorgbearbetning eller så här, men då pratar man mycket om så här, man kan också göra den metoden sorgbearbetning med trauman. Mm. Och då pratar man just om det här, att det här händer inte nu. Det här har hänt.
Exakt.
Det är bara minnet av händelsen som plågar dig här och nu. Ja. Och sen fokuserar man då på att ta bort det. Alltså återuppleva. Och...
Ja, för det kan inte skada dig igen. Liksom.
Nej, precis. Utan det är bara minnet. Oh. Wow, Frida.
Mm. Vilken power kvinnor du är.
Ja, tack. Sån
men det är vi allihopa.
Ja.
Faktiskt, det är vi allihopa.
Woo! Yay! Yay! Men, ja, jag är mållös. Jag kan ju höra din historia om och om och om igen. Är det någonting som du känner att vi har missat att ta upp idag som du skulle vilja förmedla eller liksom någonting som jag har missat att fråga eller du Emil, har du någon fråga
till? Du har ju varit bättre på frågor. Jag har varit helt mållös också och bara åkt med.
Nej, men du var duktig du också delat med dig. Tack för det.
Mm.
Jättemodigt.
Tack. Mm.
Nej, jag vill bara säga till alla lyssnare att lev i nuet. Mm. Lev nu. Mm. Gör era drömmar. Och jag försöker skapa så mycket som möjligt av mina drömmar för att försöka vara en förebild till alla de som har gått igenom trauman så de kan se att man kan leva ett stort liv.
Mm. Ja.
Så stort som man vill.
Mm.
Och det behöver inte vara så här, in the limelight och glamour, utan i sitt eget stora liv.
Mm.
Man vill göra alla drömmar man vill göra. Om du vill skriva en bok, gör det.
Mm.
Om du spelar in en sång, gör det. Om du vill stå, om du vill lära dig spela piano, gör det. Om du spelar, alltså vad du vill lära dig eller göra, gör det. Gör det, för livet är för kort.
Mm.
Bara gör det.
Fantastiskt.
Oh, wow.
Det får liksom avsluta den här podden med att gör det, lev livet till fullo, följ era drömmar och låt inte händelser som redan har hänt.
Exakt.
Låt inte det förfölja er.
Nej.
Och förhindra er att leva era drömmar.
Absolut inte.
Mm. Och Frida, alltså tack för att du ville komma hit.
Tack,
vi är så otroligt tacksamma att få ha dig här. Och
starstruck.
Ja, min verkan. Du är en fantastisk kvinna. Och du har förmedlat så mycket hopp till mig här i studion. Och jag är helt övertygad om till alla våra lyssnare. Så att tusen tack för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick vara här och dela med mig.
Tack
för tiden.
Tack, och vi ses igen om 2 veckor.
Ja, det gör vi.
Puss och kram allihopa.
Puss och kram.
Puss och kram.